härom året fick vi ta över Sankt Eriks bokförlag som Ingrid Idén Sandgren drivit och som då inriktat sig på utgivning av barn- och ungdomslitteratur för, med katolska förtecken om helgon och hjältar som vi brukar skriva där. Och det var ju början av den här uppdelningen och vi tänkte att det är bra att ha kvar det namnet. Inte bara sätta namnet katolika på allting utan markera då att när det står Sankt Erik så är det en bra barn- eller ungdomsbok. Och sen har vi då funderat länge på det här med Fredestad förlag att använda det namnet för att kunna ge ut lite bredare litteratur om man kan säga så. Som lite grann öppnar upp mot den katolska kultursfären. Utan att man för den skull måste vara väldigt from katolik för att kunna läsa böckerna.
Ja, därför att katoliker har ju traditionellt väl haft en väldigt tydlig andlig profil på sin bokutgivning, kan man säga det?
Ja, det har den ju haft och det har vi ju haft och det är väl tanken att vi ska kunna fortsätta ha det då. Det är alltid bra med ett tydligt varumärke, om man kan tala så, att man ska veta vad man får när man köper en katolika bok, att det är en andlig bok och det är pålitligt så att säga, inga konstigheter utan bra katolsk litteratur helt enkelt. Och så lägger vi då andra böcker som vi tycker är bra men som inte är så tydligt andliga kan vi då lägga under Fredestad förlag, som den här historiska boken om kung Sigismund.
Som är den första på det nya, med det nya förlagsnamnet alltså, eller?
Ja, just det stämmer. Även om min pappa prövade att ge ut ett par böcker även under det namnet, Fredestad förlag. Men det var ju många år sedan nu.
Alltså det är inte helt nytt alltså, ni har tagit upp en gammal tradition kan man säga.
Ja, det kan vi säga. Det kan man säga. Han gav ut ett par böcker där. Han hade väl funderingar på om han skulle byta namn helt och hållet eller hur han skulle göra. Men så valde han att fortsätta med katolika enbart. Och nu har vi då plockat upp det här och kör det parallellt med katolika.
Och där kan ni vara lite mer världsliga så att säga. Förlagsnamnet katolika är ju naturligtvis ett namn som förpliktar.
Ja, precis.
Är det en fördel eller en börda? Att ha ett så, ska vi säga, starkt namn som katolika?
Ja, vi tänkte väl att om man gör den här delningen så är det nog mest en fördel. För då vet folk vad de får och vad de letar efter. Men vi tänkte att vad gäller då en sån här historisk bok om kung Sigismund som vi precis gett ut. Då skulle det kunna vara lite av en börda kanske att de rent profana bokhandlarna skulle kanske dra sig lite för att ta in boken. När de ser det förlagsnamnet så skulle de kunna tänka att ja, men det här är kanske inte våran grej riktigt. De som normalt sett inte köper in andliga böcker direkt. Och nu försöker vi ju då att kunna nå ut även till dem med den här boken. Och då tror jag att det kan hjälpa att det står Fredestad förlag på ryggen.
Men gamla välkända katolika finns kvar och det förlagsnamnet kommer ni att använda för det du kallar imprimaturlitteratur. Ska vi försöka förklara för vanliga svenska människor vad imprimatur är för någonting och vad det är för poäng med det?
Ja, jag skrev så lite klatschigt till dig.
Men jag tyckte det var en väldigt fint sammanfattningsbegrepp, men du kanske kan förklara lite grann vad det här med imprimatur handlar om.
Ja, det här med imprimatur, det är alla de här andliga böckerna som vi ger ut då, där skickar vi vår text innan vi har gett ut den till katolska kyrkans biskop här i Stockholm, Anders Arborelius. har en som han har någon som är ansvarig då för att läsa igenom såna här texter och se helt enkelt om det är någonting man som hur ska jag säga som han kan stå bakom, som han kan när han sen ger sitt imprimatur, så då har jag rätt att skriva i boken imprimatur biskop Anders Arborelius, och det betyder då att han har inte hittat någonting i den här boken som kan anses strida mot den katolska läran eller vara vilseledande på något sätt, utan det, då kan man som vanlig katolik lita på att det är en bra bok. Det finns ju många böcker på marknaden, och vissa kan ju strida mot tron, och vissa kan få en och kanske få märkliga idéer och sådär, men läser man då en bok som det står imprimatur i, så vet man att det är något pålitligt i alla fall.
Då befinner man sig i den katolska huvudfåran, så att säga, kan
man
säga.
Ja, precis.
Händer det att, ska vi säga, imprimaturkontoret protesterar?
Ja, alltså...
Att de säger att det här får ni rätta eller ändra på eller så?
Det kan de ju göra. Vi har ju för det mesta bara fått ett godkännande rakt upp och ner. Men det har hänt att de ibland har... vänt sig mot någon formulering i vår översättning, att de undrat över är det här riktigt korrekt eller bör man formulera det på ett annat sätt kanske, och så där, så att de är väl rätt så noggranna med det där, tror jag.
Ja, så de läser böckerna faktiskt innan de...
Så de läser böckerna också. Ja. Det är inte bara någon slags formalia, utan det gör de i alla fall.
Ja, berätta mer om vad som är nytt och aktuellt med ert förlag, er produktion, hemsida, vad vet jag. Vad har ni för nyheter och planer för framtiden?
Ja, vi har som sagt helt nyligen kommit ut med tre nya böcker. Och det är ju Himmelarnas drottning av Scott Hahn. Vi introducerade ju Scott Hahn förra året, blir det ju nu 2004, Lammets måltid av honom, som är intressant.
Han är ju en välkänd författare i USA, inte minst.
Ja, där är han ju rätt så väl, där är han ju välkänd, ja. Och jag hoppas att han ska bli det här också, för han har mycket att ge och en intressant infallsvinkel i allt han skriver, eftersom han har en sån väldigt fundament i sin bibelkunskap. Han kommer ju från presbyteriansk bakgrund innan han blev katolik.
Mm. Så det är en före detta presbyterian som skriver en bok om Jungfru Maria. Det är ju kanske intressant i sig att se vad han har för infallsvinkel på detta.
Ja, det får man ju säga. Och där använder han sina stora bibelkunskaper för att faktiskt förklara våra Maria-dogmer. Hur kan man säga att Maria är den obefläckade avelsen och evig jungfru och sådana saker som kyrkan lär. Och det är fascinerande läsning faktiskt, berikande läsning att få se inte bara var Maria omnämns i Nya testamentet, utan även vilka bilder som finns i Gamla testamentet som pekar mot henne, om tanken på gudsmodern och sådana saker. Svårt att förklara så här.
Du, nu har det ju gått över ett halvår sedan den 19 april när Josef Ratzinger valdes till påve. Sällan har det väl valts en påve som redan hade skrivit så mycket. Hur avspeglas detta i er bokutgivning och i efterfrågan och försäljning?
Det avspeglas ju på så sätt att vi hade glädjen att redan ha en bok när han blev vald som min pappa redan hade gett ut, kallad Till gemenskap, om hans ekklesiologi eller kyrko. Han utvecklar sin syn på vad kyrkan är för någonting. Den den sålde ju slut väldigt snabbt då.
Jaha.
Det var ju en bok som, en bra bok, men som hade blivit något av en hyllvärmare som vi sålde något exemplar då och då, men helt plötsligt så blev det ju en väldig efterfrågan på den. Och den tog slut rätt så snabbt då. Och, så det var ju roligt att, att få ha den och få erbjuda en riktigt bra bok till läsarna.
Och, vad gäller framöver? Kommer ni att publicera mer av honom eller blir det så att säga monopol för stiftets officiella förlag Veritas?
Nej, det blir det inte. Jag vet att de har ett par böcker på gång. Och vi har för närvarande en bok på gång som jag hoppas ska komma till våren då. Och den heter, ja, på tyska Unterwegs zu Jesus Christus, på väg med Jesus Kristus kan man väl översätta det. Och den har vi översatt och håller på och jobbar med texten nu och ska ge ut sen till våren då.
Mm. Så påvens böcker kommer på flera olika förlag i Sverige?
Ja, precis. Det gör de. Både på Katolika då och på Veritas. Så, och vi hoppas väl kunna fortsätta sen och ge ut flera av hans böcker. För vi tycker att han har skrivit många väldigt bra böcker som verkligen är läsvärda.
En sista fråga. Vilken bok har ni sålt mest av de sista månaderna?
Ja, vilken bok är det? Det borde nog vara Om Kristi efterföljelse faktiskt. Den har gått rätt så bra sen vi släppte den i våras då.
Den nya översättningen?
Nya översättningen Bengt Ellenberger översatte.
Ja, en så, ska vi säga, stark andlig text blir alltså till en bästsäljande bok.
Ja, det är ju roligt för det... Det är verkligen ingen mjäkig bok utan det är ett ganska kärvt budskap.
Ja, det är en slags nästan, hur kan man beskriva den? En senmedeltida andlig handbok för klosterliv framför allt. Men som också har blivit en andlig handbok för vanliga människor också.
Ja, egentligen är den ju skriven för munkar och så. Och det är klart vissa av de här raderna i den kan man ju tycka kanske är lite svåra att applicera på sig själv, men mycket går ju utmärkt även för den vanliga lekmannen i vårt moderna samhälle och
den har någonting att säga också till dagens svenskar.
Det har den ju verkligen.
Tydligen, eftersom de köper den.
Ja, jo, det har den. Och den, förutom att man kan uppleva den som lite kärv, så finns det också en väldig värme i den. Och det tror jag kanske tilltalar folk, att man märker vilken stor kärlek ändå den här författaren måste ha till Jesus och till Gud. Och ja, så vilken nära relation han måste ha i bön och så. Det lyser mellan raderna.